P3, Sveriges Radio.
I ett tidigare program hade jag en väldigt grabbig liknelse om fotboll. Nej, Moa skakar på huvudet, hon är redan för tre.
Det var premiäravsnittet.
Ja, jag ska fortsätta på det spåret. Många av mina journalistkollegor som har dragit liknelsen om Julius Caesars korsande av floden Rubicon och liknat det då vid Liberalernas tvärvändning.
Folk hatar inte den. Jag har hört Rubicon 45 gånger senaste veckan.
Färre är de av mina kollegor som faktiskt löpt linan ut med den här liknelsen. Man bara slänger den omkring sig lite ovårdat. Det vill säga, vad hände sen med Caesar? Det vet vi alla. Mördad i senaten, etu brute, etc. etc. Vad hände sen då med floden Rubicon? För Caesar är väl då Moamson i den här liknelsen. Men vad händer med själva floden? Hur ser den ut idag? Jag läser högt. Det är en ganska liten anonym flod. Inte särskilt imponerande jämfört med större europeiska floder. Den är delvis reglerad och påverkad av modern vattenhantering. Vilket gör att den inte alls ser ut som under romartiden.
Det är precis som Liberalerna.
Tror du att Simona Mohansson kommer bli ihjälstucken med 43 hugg?
Jag säger ingenting. Jag är bara väldigt glad över att Moa Wallin tog min väldigt grabbiga liknelse.
Det här är Konsulterna. En satirpodd från P3 där Felix Österpersonne, Hanna Lublin Niklasson och Moa Wallin löser politikernas problem.
Dagens problem. Hur ska Liberalerna kunna vinna tillbaka sina kärnväljare? Det är fortsatt kaos i Liberalerna. Mätningarna visar än det ena, än det andra. Om det här ska vi prata lite idag. Hej Moa Wallin.
Hej.
Hej Hanna Lublin Niklasson.
Hej.
Har du någon gång gått på fotboll med en arvsfiende?
Ja, flera gånger. Personer som är på andra lag.
Ja, kanske. Men inte som är i andra partier. Det här fick mycket uppmärksamhet och vi ska prata idag om den här 180-svängningen Liberalerna har gjort. Men det var inte bara fotboll utan det föregicks ju av det här fruktansvärda men extremt underhållande teknikkaosmötet. Moa, du satt bänkad antar
jag. Det gjorde jag verkligen.
Du minns det med glädje och värme.
Saknar skulle jag säga. Och jag har tänkt mycket på Liberalerna sedan dess ju uppenbarligen. Framförallt har jag tänkt intensivt på stödröster på sistone. Siffror från SOM-institutet visar att det ibland är så mycket som var femte väljare som taktikröster. Alltså inte rösta på det partiet de tycker mest om.
Men det är så sjukt, för det är sån skalle då på en femtedel av alla röstare.
Ja.
Att de bara säger, nej men det är jag som ska leda det här. Jag tar på mig det här, grabbar.
2 miljoner svenskar är politiska spelare.
Det är något med självbilden hos taktikröstare.
Ja.
Alltså är de inte rädda att det ska, för jag som är lite mer försiktigt och neurotiskt lagd, jag tänker direkt att säga nej, då kommer ju alla gå från det partiet. Så kommer det bli en sån, när alla hoppar över.
Du tänker att det är det här prisoners dilemma.
Exakt.
Att jag kan inte rösta på de här för att då kommer det partiet jag vill rösta på få 0 röster.
Exakt.
SD får 2% i valet plötsligt. Historiskt har ju Vänsterpartiet fått en del röster från väljare som egentligen är socialdemokrater för att de ska klara sig över spärren. Kamrat 4%, om ni minns. I valet 94 fick man också bekanta sig med kamrat 4% mindre kända bror. Då beskrevs moderata stödröster på Kristdemokraterna som kyrkobroder 4%.
Ja, lite sämre.
Betydligt sämre, men det gjorde sitt jobb. Men senaste decenniet har ju däremot det nya krispartiet hetat Liberalerna. Efter omsvängningen i SD i regeringsfrågan har de förlorat en del partimedlemmar och förtroendevalda. Men också tillskansat sig nya. Alexander Bard till exempel.
Ja, jag håller med om att partiet inte är tillräckligt stort för honom och Jan Jönsson.
Det kan bara vara en.
Ja.
Medan Simona Mohamsson då har blivit Jimmie Åkessons ständiga plus en har avhopparna kritiserat partiet för att ha glömt bort sina gräsrötter och kärnväljarna. Och det fick mig att fundera på vem den liberala kärnväljaren är.
Finns det ens en sån? Exakt, de känns så spretiga.
Alltså det vi vet är ju att den typiska L-väljaren är en person som med gott självförtroende kan räcka upp handen 3 timmar in i ett skakigt digitalt möte för att ställa ännu en ordningsfråga om mötesformalia.
Vi måste ju ha en uppgift där jag kan lägga till punkter. Annars är inte det här okej. Det måste vi ha. Vi är liberaler. Vi ska lägga till punkter i våra listor.
Och tack så mycket, Elisabeth.
Begära ordet.
Utöver det så har de traditionellt varit högutbildade höginkomsttagare, ofta akademiker i storstäder. Men gruppen liberala kärnväljare är notoriskt svår att ringa in, eftersom det finns lika många falanger som de har väljare.
Är det att den intellektuella medelklassen har krympt? För det är väl de som man brukar tänka på som liberaler?
Ja.
Ända sedan Reinfeldt sa att han lyssnade på Dabas och bara läste deckare på sommaren. Den intellektuella medelklassen finns inte längre.
Nej,
därmed
sant.
Krymper liberalerna.
De lyssnar bara på Dabas.
De kan liksom inte citera Carl Jonas Love Almqvist, men de kan hela Dabas första skiva.
Någon sätter på förklädd gud och då tänker man, åh, all that she wants is another baby. Ja. Ah nej, förlåt, jag trodde det var.
Blott Sverige svenska krusbär har. Va? Krusbär växer ju även på andra ställen i världen.
Jag röstade på Liberalerna förut, sen insåg jag att krusbär finns ju även i andra nordiska länder till exempel.
Ja, men det är bra att säga det, för jag har faktiskt tänkt på det här med partiets kärna och när partiet grundades. Det är ju flera som har liksom kastat namnet Karl Stav omkring sig, deras starke man, urfaden, deras Atatürk, om man så vill. Mustascher, båda två i och för sig. Och han är död, stendöd. Mm. Han var aktiv tidigt 1900-tal och var statsminister. Men man hade ändå velat höra vad han skulle ha sagt om den här svängningen. Så jag gjorde ett försök. Ja, men hej Månkan, Felix här.
Ja, men alltså jag heter ju Monica, men kallas ju för Månkan. Jag jobbar mycket med andekontakt och har varit medial hela mitt liv.
Och nu då när vi ska kontakta Karl Stavs ande, hur gör du?
Jag öppnar upp i andevärlden och ber liksom om hjälp. Jag tar änglarna, brukar alltid ta änglarna till hjälp. Jag känner liksom den kontakt som jag får direkt, så känner jag också att han kämpar ju för människors rättigheter.
Så du har kontakt?
Det är vad jag känner.
Du har kontakt, du får någon känning nu.
Han var otroligt stark, han ville ha rättigheter.
Kan han se vad som försiggår nu inom det liberala partiet? Alltså har han någon koll på vad som försiggår på jorden?
Alltså han har det. Han känner ju att det som händer idag, det är, han tycker att det här har varit jobbigt, det som pågår.
Men om man ska vara specifik då, vad tycker han om Liberalernas senaste helomvändning när det kommer till frågan om att samarbeta med Sverigedemokraterna i en regering?
Jag känner att han kanske inte är jättenöjd på det sättet, för att jag ska försöka få lite mer kontakt. För jag känner att det finns mycket han skulle vilja säga. Hade han fått vara här på jorden och hjälpa de här, så känner jag att han hade nog önskat lite mer. Det känns som att han skulle kämpa ännu mer.
Han var inte färdigkämpad innan han lämnade oss?
Nej, det känns som att han blev rätt så illa behandlad.
Det jag tror att Karl Stav menar här genom då Månkan är att han tycker att Borgårdskrisen tog lite för hårt. Han dog ju ganska kort därefter i lunginflammation och fick också avgå som statsminister. Så att jag tror det är han liksom, att han kände att han har mycket kvar att ge i jordelivet. Och det grämer honom än idag då, tydligen.
Det känns typiskt liberal att inte ha släppt det.
Sitta i sin himmel i 112 år och bara vara så här skjutsingen också. Må vara fortsätt.
Karl Stav fick ju Liberalerna till siffror på uppemot 40%.
Mm, big papi.
Verkligen. Men i modern tid så har de då fått sina högsta siffror i valet 2002. 13,4%. Då drev Lars Leijonborg frågan om språktester väldigt hårt i valrörelsen. Och på bara några månader så ökade Folkpartiet då med 9 procentenheter i opinionen.
Tidig på bollen ändå med språktester.
Verkligen. En succé för Liberalerna, men eftersom det är just Liberalerna vi pratar om, så ledde den här framgången inte till enhet utan till splittring i partiet. Då vissa av dem tyckte att det var fel att profilera sig så hårt.
De kan verkligen inte ta en framgång, Liberalerna.
Nej, absolut inte. Men någonting måste ju då uppenbarligen göras för att fånga in den här härliga kärnväljarbasen igen. För att det går ju inte att enbart förlita sig på taktikröster, och alternativet hålla sams inom partiet är ju bevisligen också orealistiskt. Men någonting måste ju göras för att få dem som alltjämt är kvar att gå ut i en valrörelse och kampanja för Liberalerna igen. Man kan ju inte bara förlita sig på att vara Jimmys plus en.
Nej.
Hela valrörelsen.
Eller?
Någonting måste... Man ser varje match tillsammans.
Det bygger så mycket på att vi går till VM.
Ja.
En annan grej om stödröster är ju att man för att ha möjlighet att få dem behöver ligga rätt så nära spärren, vilket Liberalerna på senaste tiden ju inte har gjort, utan de har ju legat ganska långt under i många mätningar.
Det måste vara värt.
Exakt.
De skulle kunna åka ur riksdagen. Jag blev intresserad av Hur gör man efter att ha åkt ur riksdagen? Hur hämtar man sig? Så jag ringde upp en av de få männen i Sverige som faktiskt vet hur det är. Bert Karlsson där givetvis. Så här sa han.
Ja, Bert.
Tjena Bert. Ny Demokrati, där du var med och grundade partiet, åkte ur riksdagen en gång. Så jag undrade bara med dig, hur är det att åka ut ur riksdagen? Hur liksom mår man?
Ja, jag mådde bra, för jag hade ju gjort mitt redan de där 3 åren.
Du mådde toppen.
Ja, jag insåg att hur svårt det är. När jag började med KD så var de på 2% också. När jag började turnera med dem och Ebba Busch vände alltihopa till 7%.
Men vänta, påstår du att lösningen är att kasta in dig i Liberalerna?
Ja, jag hade kunnat hjälpa dem mycket, självklart. Men jag klarar inte Bengt Westerberg, det är ju en omöjlighet.
Det låter som att du inte riktigt har släppt den här soffhändelsen när Bengt Westerberg...
Nej, men alltså, det Westerberg var så jävla otrevlig så det är inte sant alltså. Han var förbannad på mig när vi hade en debatt och jag talade om saker om turistmomsen bland annat som han införde. Att det här kommer gå till helvete och då får jag väl starta ett eget parti och fnösa. Gör det, sa han, lite spydigt. Och så sa jag till när jag kom in i studion att så lätt vara.
Men han tyckte väl, liksom. Bengt Westerberg tyckte väl bara att han stod upp för som var rätt och inte ville...
Men vad då? Vad fanns det för någonting som var rätt då?
Jo, men Bert, ni hade ju en väldigt invandringskritisk politik.
Nej, så. nej, inte när vi började. Det fanns ingenting om invandring då, kärlek. Det är också en förvanskad grej. Vi diskuterade det långt senare.
Om vi tar oss tillbaka bara till det här som jag ringde med från början. Om vi tänker oss ett valresultat där Liberalerna kanske åker ur riksdagen. Vad har du som riksdags...
Nej, de kommer aldrig tillbaka.
Men vad har du bara som riksdagsutåkare för tips? Hur ska man hantera att lämna riksdagen på bästa sätt? Vad gör
Nej, men
jag
förstår att det är katastrof för många av dem som har levt på politiken i alla år. Det måste vara hemskt. Så det, jag menar, jag kan inte ge dem några tips. Jag som företagare fortsätter bara vara företagare. Och det gick jättebra för mig när jag kom tillbaka, när jag började jobba med mitt företag istället.
Men vad ska de göra då? Alltså, ta till flaskan eller liksom... Alla kan ju inte starta skivbolag och nöjesparker.
Nej, det blir svårt för många utav. Det kan bli många A-lagare utav dem där.
Ja.
Intressant att han tänker att hela Bengt Westerberg-konflikten handlar om turistmomsen.
Och att de inte alls var invandringskritiska. Vilket i och för sig stämmer lite, för de gick ju till val mer på billigare sprit och slopade lapplisor. Och roligare politik.
Och Bengt Westerberg tyckte att han var så emot allt kul.
Ja, så han reste sig upp och gick. Det är i och för sig också rätt mycket samklang med liberaler i övrigt. De säger att de är liberala, men sen så fort man ska ha lite sköj. Så... Nej, jag tror inte det.
Man har nog rätt i att många liberaler också kommer hamna i näringslivet.
Mm. Eller ta till flaskan då.
Ja, eller varför inte båda?
Hanna, de behöver din hjälp. Ryck ut med din lilla konsultambulans och lös det här.
Ja, vad tänker man på när man tänker på Liberalerna? De har ju valt då ett namn som är ganska tydligt, kanske rakaste av alla. De bytte ju som bekant namn från Folkpartiet Liberalerna till bara Liberalerna 2015. Då lät det så här.
Det viktiga är såklart den politiska förnyelse vi gör. Att vi kan inte gå till val 2018 på det program som vi förlorar på 2014. Det måste förnyas. Men samtidigt så tror jag det är bra att vi tydligare också i vårt namn signalerar vilka idéer vi står för.
Och efter det här så har det skämtats friskt, både den vidriga härskartekniken att fortsätta kalla dem Folkpartiet, men också att påpeka det lustiga i att heta Liberalerna och sen bara vilja förbjuda massa olika saker.
Originalskämtet var ju också loggan och olika skämt om att den såg ut som en manslem.
Ordet liberal har ju sen det här lite liksom fått en annorlunda betydelse för många. Tror jag.
På vilket sätt?
Ja, men lite smittade av USA. Eller vi importerar ju all vår politiska diskurs mer eller mindre.
Alltså och, liberals liksom.
Ja, men precis. Den polariseringen som finns där gör ju att man idag knappt förknippar ordet liberal liksom mindre med magasinet Neo och mer med kanske liksom gröna och alternativa värderingar som oftast hittas till vänster på den politiska skalan.
Libtards.
Exakt.
Galtan-skalan som jag gärna pratar om.
Men, och det rimmar liksom inte helt med att stötta ett nationalkonservativt parti i regering. Mm. Det var ju liksom svängigt och inne med värderingsfrågor på den här tiden. Minns ni det? Man kunde liksom säga att man var särartsfeminist och så var man värre än Hitler. Och men då passade det alltså utmärkt att byta namn till Liberalerna. Det var väldigt liksom i tidsandan. Men
man idag stod för något. Man hade en liksom tanke och en ideologi.
Men idag handlar det mer om ansvar, få ordning på Sverige. Och då är den, jag vet inte, det draget under galoscherna som det namnet hade då försvunnit lite.
Ja, men jag tror jag förstår det, att du tycker att då var det inne med att liksom tycka coola saker i värderingsfrågor. Nu är det mer så här, fan, vi måste ju få ordning på gängen och man vill ta tillbaka liksom sakpolitiken.
Ja, då är liksom lite ett problemordet liberal i sig. Det går att stoppa lite i vad som helst. Alltså folk till vänster har liberala värderingar. Den ekonomiskt liberala politiken återfinns oftast åt höger. Liksom. Det finns socialliberaler, libertarianism är liksom ditåt också.
Det finns ju inte ett enda riksdagsparti som inte är socialliberalt.
Nej, så här lät det till exempel när Expressens Viktor Bartkron intervjuade Jan Jönsson.
Jag såg faktiskt en mätning häromdagen bara där Sverigedemokraterna hade fler väljare som definierade sig som liberala än vad ni hade.
Mm. Ja,
det där kan man inte hålla sig för skratt.
Och det här är ju lite som det gamla fun factet att det finns fler personer med norskt ursprung i USA än i Norge, just eftersom att det är en fråga om antal och liberalerna är väldigt små. Men faktum är att liksom även i Sverigedemokraterna finns det många som är liberaler. Så det ordet i sig som jag tycker är, gör det lite otydligt vad partiet står för. Och vad, det är lite oklart vad som är liberalt i Liberalerna idag. Sen de bytte namn har man inte kommit över 5,5-5,6%. Och nu är det oklart då, som vi alla vet, om man ens klarar sig kvar. Och när Lars Leijonborg presenterade att han skulle ställa upp i partiet förra veckan.
Guldgossen. Lejonkungen.
Då sa han det att Simona Moamsson hade ringt honom personligen. Mm. Och sagt, jag tror att du kan göra en insats för partiet.
Oh. Det är som i en så här Rambo-film när han måste komma tillbaka för ett sista uppdrag. Och rädda en by i Burma.
Hon hittade honom på en rökig bar.
Exakt.
Och sa han, jag har slutat med det. I haven't heard that name in years. Och sen sa han, precis, I'm looking for Simba.
Ser honom i solas ögon, röken skingrar sig.
Ett sista jobb. Känslan är att det är lite av en Hail Mary.
Eller det får man säga.
Till och med Moamsson förstår att det enda som kan rädda partiet är folkpartinostalgi.
Mm.
Det är återigen dags att göra det tydligare och att i deras namn signalera vilka idéer de står för. Så därför är mitt förslag att återigen byta namn från Liberalerna till Folkpartiet. Både för att locka nostalgiska röster, få tillbaka dem, men också för att signalera vilket parti man vill vara. Folkpartiet 2002.
Ja, exakt. Det är så jävla bra. Att bara, vad hände 2002 som inte hände nu?
Mm.
Jo, att vi hette något annat.
Nej, men jag tror att man kan få tillbaka flera. Alltså Bengt Westerberg, Maria Leissner. Fan. Uh-huh. Vi är upp med kontakta Ann Wibbles ande.
Ja, men du tänker då att man ska dels undvika alla såna slam dunks från Viktor Bartkron. Och så tänker du att folkpartister kommer rusa tillbaka till partiet.
Ja, men jag tror det. Det är väldigt vanligt att man pratar om liksom classic folkpartiet.
Precis. Både Simona Moamsson och Johan Britz presenterade sig ju så när de var nytillträdda. Som att de tillhörde Folkpartiet Classic.
Mm.
Ja, men jag tror det. Vi får se hur trovärdigt du kan lägga fram det här. För det är en stor förändring. Och den är också lite förnedrande kanske. Men om de vågar ta steget, då jävlar ska de få se. Och den som ska få äran att ta emot det här namnbytesförslaget är då Joar Forssell, ordförande i riksdagens utbildningsutskott. Och då numera liberal, men kanske om några minuter folkpartist.
Joar Forssell.
Ett av alla er uppsjö av problem som ni har nu, som ju är att ni kanske genom den här senaste 180-svängningen har fjärmat några av era mer grundläggande kärnväljare som tyckte att den här röda linjen verkligen var röd och nu...
Ah, du, förlåt, nu, jag har lite teknikstrul här nu.
Nej.
Så att nu, jo, nej, nu hör jag inte riktigt.
Det var sabotage alltså. Det är en beprövad liberal taktik att fejka teknikstrul.
Finns det möjlighet att lämna in en reservation om man alltså inte gillar förslaget?
Alltså det här är, du förstår inte hur mycket du erkänner nu genom att visa på att det var så här det gick till. De som la ner sina röster försökte sabotera mötet genom teknikstrul och du var skrämmande bra på på dig i år. Men...
Jag lägger in min röst i den frågan.
Du, vi ska inte dra ut på det här mer, mer än 4 timmar i alla fall. Så jag lämnar med varm hand över ordet till Hanna Elblin. Varsågod.
Ja, hej. Jag har ett förslag då som går lite i linje med att ta tillbaka Lars Leijonborg och låta honom ställa upp för partiet. Och det är helt enkelt att byta namn på partiet från Liberalerna tillbaka till Folkpartiet för att locka tillbaka de här nostalgiska rösterna, men också signalera liksom att man tar ett steg tillbaka till det Folkpartiet som är det högsta, har de haft de högsta siffrorna i modern tid i alla fall.
Mycket bättre namn, Folkpartiet.
Mm. Ja, men det är ju, det tar du mycket betalt som konsult?
Ja.
Du kommer skrämmas.
Det är ett väldigt raffinerande och nytänkande förslag.
Det här måste ju ha tagits upp tidigare.
Det kan ha tagits upp tidigare. Vi har ju väldigt högt i tak i Liberalerna, som ni kanske har lagt märke till. Ja. Och det, ja, så det har ju tagits upp både det här och säkert andra namnförslag också.
Men det vi tror skulle kunna hända är att man känner någon slags perfekt kombination av både nya och gamla vindar. Det vill säga att så här, nytt på så sätt att det är ett omtag, vi börjar om, men inte helt från början, utan vi börjar om från den underbara Leijonborg-eran 2002, rekordresultat som ni då inte
Leijonkungen.
Leijonkungen. Ja. Vad tror du?
Alltså det jag funderar på, vi har faktiskt haft en tillströmning av medlemmar nu den senaste veckan här. Jag tror vi är 750 plus eller något sånt där i netto. Och man får ju säga att vi har dominerat mediebevakningen av svensk politik. Så att frågan är om det kanske... Nu kanske Liberalerna har satt sig. De här medlemmarna, tror ni att de... Nu har de hittat hem till oss. Kommer de hitta till Folkpartiet också? Tror jag.
Men 750 stycken...
Netto.
Jo, men ni ska ha... Vad är det? 150 000 röster eller någonting för att klara...
Jo, men vi vill inte ha 150 000 medlemmar. Då skulle vi ha 300 000 falanger.
Långa möten.
Det är väldigt långa möten, vet du, om alla de ska ha 2 minuter var.
Men det är kul hur smärtsamt självmedveten du är om det alla alltid hånar er för. Den här elevrådsordförande, räck upp handen, älskar formalia personen.
Men det får man nog säga att det stämmer. Jag vet inte om det är någon här som inte har varit elevråd. Det var den första gången jag gjorde en politisk kupp. Det var när jag kuppade elevrådet faktiskt. Men hade ni velat ha 150 000 nya kollegor på Sveriges Radio?
150 000 nya medlemmar i den här podden.
Exakt.
Och min andra fråga är, för vi har ändå dominerat media i Sverige den här veckan mer än vad ni har gjort.
Mm, verkligen.
Ni kanske skulle anställa någon av oss, Lars Leijonborg till exempel, som konsult åt er.
Ja. Tycker namnet du att Folkpartiet är i och för sig ledigt då. Ska vi ta det istället?
Folkpodden.
Vet du vad jag tror, Jora? Jag tror att det bubblar bland avhoppare inom ert parti att det kommer startas ett Folkpartiet Classic. Och där måste ni... hinna före, så att de liksom som nu har hoppat av, vilket ändå är ett gäng, inte kan liksom förföra sig att, vet ni vad, rösta på oss om ni vill ha gamla Folkpartiet, utan där måste ni föregå och bara döpa om er. Kommer ni överväga ett namnbyte?
Jag lovar dig att det finns minst 750 personer i Liberalerna som kommer vara för ett namnbyte och att vi kommer ha långa debatter om det. Och som du kommer kunna följa faktiskt.
Så
antingen på YouTube eller på plats.
Så gärna.
Det blir en tajt omröstning sen.
Det blir en tajt omröstning och så får vi se hur länge namnbytet håller i så fall.
Folkpartiet Liberalerna då? Bara lägg till. Boom.
Liberala Folkpartiet. Ja, det finns många bra varianter.
Mm. Jag pratade med Bert Karlsson om hur det är att åka ur riksdagen och han sa att det gick bra för han hade liksom företag att ta hand om. Vad gör du dagen efter valet om ni åker ur riksdagen?
Då tror jag att jag vilar ut lite efter en intensiv valrörelse. Jag tror verkligen inte att det kommer hända. Till skillnad från Bert Karlssons historia så har vi varit i svensk politik i riksdagen nu. Ja, sen demokratin infördes, vi var med och drev igenom demokratin. Men det första jag tror alla gör efter en valrörelse är ju faktiskt att vila ut lite. Och kanske vara lite med sina barn och annat som är också viktigt i livet.
Ja, men det är ett tag kvar som det... Dagishämtningarna får vänta i år.
Förskola tror jag vi säger.
Ja. Folkpartiet säger vissa också. Så att...
Elevrådsordförande.
Verkligen. Lägg till det på någon lista, någon talepunkt någonstans.
Se om ni kan få igenom det i Sverigelöftet.
Ha det bra, Johar. Tack för att vi pratade med dig.
Stort tack. Ha det gott.
Jag lyckades inte riktigt trycka ner honom i skorna.
tycker det känns orättvist att han började kritisera oss för att vi har sämre genomslag än Liberalerna.
Vi har ju knappt
De är minst 3 gånger så många i sitt parti.
Ja, vad tror du, Hanna? Tror du att du kommer få igenom din namnlösning?
Eller det är väl uppenbarligen så att många tycker att det är konstigt att de heter Liberalerna, även inom partiet. Så att det är väl bara en tidsfråga. Det som talar emot kanske är att de väl inte riktigt har tid att genomföra till landsmöten nu.
Just det, för nästa kommer ta 12 timmar.
Ja, men det är bara så många månader till val. Så att det blir svårt att få igenom det innan dess.
Jag är fortfarande djupt skärrad över hur bra han var på fejka dålig uppkoppling.
Ja, jag trodde honom länge.
Det var halt.
Det var riktigt.
Man vet ju att han kommer bli konsult efter valet. Det är det som är säkert.
Du har lyssnat på Konsulterna. Glöm nu inte att hjärtmarkera så du inte missar något avsnitt. Jag heter Felix Österpersonne. Med konsulter var Moa Wallin och Hanna Lublin Niklasson. Producent Malin Collin. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.